Podplay.
Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan. Ja, är det så att du eller kanske någon annan i din närhet funderar på yrket frisör eller barberare, då är det såklart Svenska Frisörskolan ni ska vända er till. Du kan också få studiestöd när du pluggar till frisör. Gå in och läs mer hos svenskafrisörskolan.se. Varmt välkommen nu till ännu ett avsnitt av podden som heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Min gäst idag heter Affe. Han jobbar i Södertälje. Vi ska prata lite såklart om hur det är att jobba där. Lite om vad man kan göra i framtiden för de områdena som är aktuella och kanske svårast där i Södertälje. Vi har ju kanske läst om dem till och med i riksmedia ibland. Juridiksnack blir det också med Marie Wallin, MV som jag kallar henne. Och idag pratar vi lite djur. Och Affe, han minns ett matteprov av någon anledning. Ja, det kompletta avsnittet ligger som vanligt på Patreon en dag före, det vill säga på måndagar, utan reklam. Och Patreon, ja, det blir ju patreon.com/snutsnack. Men nu, som vanligt, så hoppas jag att du tar det försiktigt där ute och att du får en riktigt trevlig lyssning.
13:10 kom. 13:10
kom. Ja,
det.
Bra, välkommen till Snutsnack, Affe.
Tack.
Det berättar jag för dig. Jag har ju sett den här YouTube-videon på dig. Du har ju gått viralt när du är liksom svensk. Du är inte trafikpolis, va?
Nej, men som polis är man ju allt.
Man är allt,
ja. Man är allt.
Ja, just det.
Nej, inte trafik.
Men när, hur länge sedan var det här du gjorde det där ingripandet?
Du, det är så länge sedan. Jag börjar bli till åren nu, så att jag...
Tycker du är lik,
jag kommer
faktiskt
knappt ihåg vad jag gjorde förra veckan, eller knappt igår, så att jag vet faktiskt inte riktigt när det var. Jag är tekniskt handikappad också, så att... På A var det Norrköping och på B kan jag inte.
Det var när jag såg det på under kommentarerna, men det här är inte en Linköpingspolis, de dividerar. Folk visste liksom vem du var också.
Okej, okay. Ja, spännande. Nej, ja, det var tågsamt.
Ja, för er som inte har sett det här klippet då, det är ju en MC-kille som faktiskt filmar väl sin egen färd, kan man säga. Så blir han stoppad av en målad polisbil och där sitter du. Och jag har ju lagt upp den här filmen på Snutsnacks Facebook-sida, så kan man ju kika vad man tycker om det där ingripande. Det finns även textat på engelska, såg jag.
Oh shit, okej. Okay. Ja.
Nej, men det är ett ganska... Jag tycker det är intressant faktiskt, det ingripandet, när man tittar på det. Och vi har ju suttit här och pratat lite innan om surret liksom. Mm. Alltså om att vi faktiskt, eller vi säger jag, men det är ni då. Men när man jobbar som polis, att det här, att det verbala liksom är oerhört viktigt, och när man närmar sig folk och sådär. Och det tycker du också?
Ja, verkligen. Men vi sa ju det också. Alltså, att vi är ju... Det är lätt att glömma, men det får man aldrig glömma, att vi är ju människor som jobbar med människor. Mm. Med allt vad det innebär. Så att, och vi är till och jobbar för våra medborgare i alla forum. Så att, och det verbala och kroppsspråk och allt vad vi sänder på olika sätt är oerhört viktigt. Liksom. Men framförallt är ju... Vi jobbar ju med våra medmänniskor. Mm. Så att, en god ton och respektfullt och i alla delar... Omhändertagande det är ju basen i allting, så det känns naturligt i det.
När man har jobbat några år som polis, som du har gjort och som jag faktiskt också har gjort, och
jag menar att jag är gammal.
Jag är alltid äldre, så du kan slappna av.
Okay.
Men så märker man ju att poliser är oerhört olika bra på det här.
Ja, men så är det ju. Och det är väl, ja, vi är ju olika. Vi är ju människor bakom uniformen, så med olika erfarenheter, olika talanger och sånt. Och det är väl det som man kompletterar varandra i en patrullbil till exempel på olika sätt. Men just bemötandet är ju väldigt viktigt, A och O. Och där kan ett bemötande från en konstapel liksom döma en hel kår.
Absolut.
Så att det är ju viktigt att ha med sig det överallt, liksom, även kan vi ha bättre och sämre dagar såklart, men att ändå ha den här professionaliteten ut i fingerspetsarna så långt det bara går liksom, mm. när man väl arbetar, för det är liksom, man har ett ansvar, vi har fått ett ansvar från våra medborgare med allt vad vi har och möjligheterna att agera på ett väldigt bra och professionellt sätt. Och i dagens samhälle än mer skulle jag säga att det här med moral och etik och beteende är än viktigare än någonsin. Så att, kan vi vara föredömen och förebilder där, så är det ju bara amen på det. Liksom.
Jag kommer ihåg, vi hade ju ingen egentligen utbildning när jag gick på skolan, vilket ju är väldigt många år sedan i och för sig. Men jag tänker, man tittar på USA i vissa skolor så här, man har public speaking, mm. man har liksom det här tala. Min fru har jobbat som gymnasielärare och berättar då, det gör hon inte längre i för sig då, men hon berättar till exempel när hon ska hålla så här, ja men du vet, man ska göra ett arbete och ska man redovisa det för klassen. Mm. Och hon berättar oerhört många studenter då, det här är ju närtid, som säger så här, nej men jag kan inte stå inför folk, jag har en diagnos, jag har en, nej, du är bara nervös och det är helt okej. Okay. Det ger man när man ska stå inför liksom hela klassen eller kanske till och med inför aulan. Så. Men vi behöver öva på det, du behöver öva på det. Du är inte sjuk när du känner det här. Liksom. Mm. För att jag tror ibland att man behöver verkligen öva på det. Och vissa behöver verkligen öva på det. Ja. En del har det naturligt, helt naturligt.
Ja, men det är det. Och framförallt med unga nu, skapa trygga miljöer och våga starka individer och våga vara sig själva och kanske också våga utmana sig själv i vissa delar.
Ja. Att det liksom... För det är, jag vet så här, när man ska göra ett polisiärt ingripande och det behöver inte vara någonting, då tänker inte jag att det är något farligt eller någonting, men det står personer 15 meter bort ifrån oss. Så ska vi gå fram till dem. Det händer någonting tycker jag när man är 3 meter ifrån. Där är det ju någonting, de märker att du är på väg till dem, du märker att de märker, där händer det någonting som man måste gå in och säga någonting nice. Ja, ibland kan det vara perfekt liksom. Ibland så krävs det någonting annat. Och ibland märker jag att när jag har jobbat med vissa så låser det sig där. Man vågar inte ta det där steget rätt in i den där bubblan som man måste göra.
Men det tycker jag är fascinerande också, alltså mötena med människorna. För vi har ju så mycket erfarenhet av olika saker i ryggsäckarna. Så att liksom vad man möts för vet man ju inte riktigt. Nej. Men man vet dock vad man är själv någonstans och kan utgå från det. Och där är vi väl olika trygga med det i att kommunicera med andra helt enkelt. Och det här beror ju också på situationen. Och det är det jag tänker med verbala och icke-verbala. Liksom. Vad sänder jag med mitt kroppsspråk? Och vad har mitt tonläge och hela den här biten liksom. Mm. Och vad kan det landa någonstans i? Och, är man medveten om det så har man ju, är man ju en bra bit på vägen innan man kommer fram och börjar prata.
Och sen handlar det om flygtid också. Jag menar, med fler sådana här grejer, man säger det, då studsar den grejen tillbaka. Oj, den har jag aldrig hört förut. Hur ska jag bemöta det svaret? Och ju fler gånger man har fått mer udda studs tillbaka så kan man ju hantera det såklart.
Ja, och lägga erfarenhetsryggsäcken där också. Att, ja, för det är vissa saker som man... Ja, man har lärt sig det, så man kanske inte har väntat sig att få tillbaka efter första öppningsfrasen. Och då får man ju landa om lite
grann. De går ju nästan inte att öva på heller.
Nej, det är svårt. Utan det blir ju att lägga till i erfarenhetsbanken i ryggsäcken som sagt.
Nu sitter vi, kära lyssnare, det har inte ni förstått, men vi sitter ju alltså inne på polisstationen. Utanför skalet, för jag är inte betrodd att gå in.
Vi var tvungna att safea lite grann. Men jag är ju dock visiterad av dig, så du är ju grön. Liksom.
Precis, ingen brott mot kriminalen eller någonting. Jag vet att du är born and raised Södertälje. Har också barn här, jobbar här. Hur är det att liksom jobba i din egen stad?
I Kringelstaden. Men alltså jag har aldrig upplevt något negativt i det.
Har du inte gjort det?
Nej, faktiskt inte. Jag hade en kollega tidigare som gjorde samma sak, som man undrar lite grann, ska man jobba i sin egen stad? Liksom? Men den hade inte haft några problem och jag känner inte heller det. Det gäller att vara tydlig i sin roll. Liksom, att folk runt omkring vet vem man är och varför man har blivit polis. Det är för att göra rätt och riktigt och ställa till rätta och hela den delen. Och väljer man att inte göra det, då vet man ju vad mitt uppdrag är. Liksom. Så i alla relationer så ska det vara tydligt i den rollen. Och vem man är. Och sen är det ju grunden i att bemöta allt och alla med respekt. Och att de man bemöter är de som sätter ribban. Liksom. Så att utifrån det så nej, det har inte varit några konstigheter. Och det är en stad som man värnar om liksom, och som man vill bra med stan och medborgarna. Så att...
Har ju varit väldigt omtalad också.
Så ja, lite oförtjänt dåligt rykte i vissa delar. Liksom. Ja. Det är klart att det finns utvecklingsområden, men samtidigt finns det så mycket gött i den här stan. Liksom. Inte minst vårt hockeylag.
Vi får väl se här. Det är snart slutspel i Hockeyallsvenskan. Det kan ju bli Djurgården i möten. Mm. Men, ja. Det får vi ta en ny podd om det.
Returmatch.
Nej, men idrotten, alltså såklart.
Den är ju viktig i sammanhanget för unga. Vi pratar mycket nyrekrytering nu till exempel. Att det finns goda förebilder och alternativ för unga att göra. Så att det är väldigt viktigt med idrotten som en del. Ledarrätt.
Men om du jämför Södertälje när du växte upp då, kanske lirade lite fotboll eller hockey själv, liksom, vad ser du för skillnad idag om du jämför med din son? Som, hur gammal är han nu?
Sonen? Ja. De är ju, eller de, mina ungar är ju stora, ja, 24 och 25.
Ja, de är så pass. Ja,
ja. Ja, men det,
hur var det då?
Men ja, men man kan väl säga från sin egen när man växte upp och uppväxt lite utanför stan, men så började man gå i stan i skolan. Där var det lite en hårdare klimat då, men ändå tillåtande och bra och lärdomsrikt. Men det kan man säga generellt är att, och det är väl så det är helt nationellt och överlag, att klimatet är ju hårdare. Det är mycket, alltså, och då menar jag allt, hur man tilltalar varandra, pratar, agerar, me, myself and I liksom. Det är inga, alltså, det här är, jag gillar ju idrott, det är ju lagspel liksom, och det är det som är med samhället också, att vi lagspelar, vi bidrar ju till samhället, laget är ju vårt gemensamma liksom, samhällslaget som alla får bidra i liksom, och allt är inte självklart där, utan man måste också pytsa in för att få tillbaka liksom, och det är, ja, där har vi lite att jobba med nu idag. Men där ser jag stora skillnader. Att nu liksom hur man uttrycker sig, pratar med varandra, beter sig. Mm. Alltså vanligen den här fostran, hur man ska vara mot andra. Liksom. Respekt är ju, nej, det är inte Cro-Magnon och tre kylskåp under armarna. Liksom, och bara, han har respekt för han verkar stark. Utan det är, man har respekt för att det här är en kille eller tjej som beter sig bra och behandlar andra med respekt och som man själv vill bli behandlad. Och håller upp dörrar, man kan säga förlåt när man stöter i några. Håller upp dörren, basic resa på sig när det kommer in någon som är äldre som kanske vill sitta på. Alltså de här basic-grejerna, det har vi liksom tappat lite grann. Liksom. Vi måste tillbaka till det här och vuxenvärlden måste kliva fram. Liksom. Mm. Vi måste ju värna om varandra och liksom bry oss om varandra i det här lagarbetet som är samhället idag.
Ja, precis. Och polisen är ju bara en liten del i det, såklart. Ja. Det är ju viktigt att påpeka. Att,
ja, vi är en viktig del, men det är ju så många andra också.
Ja, liksom. Verkligen.
Så att vi måste ju jacka i alla kugghjul som finns här för att få det gött i samhället igen. Och som världen ser ut, liksom. Kom igen nu. Vi har ju allt som finns här, men...
Ja, precis. Det har precis varit sportlov i Stockholm här nu och bara några x antal mil härifrån så pågår ett krig liksom.
Ja, absurt. 2023.
Ja, eller
varför
hur?
Liksom,
ja. Ja, men det är märkligt.
Om vi inte kommer längre.
Nej, jag vet, det är sorgligt. Men vad heter det här med att jobba som polis då? Var det någon tanke som fanns när du växte upp här? Eller?
Ja, om man nu inte blev fotbollsproffs då, vilket vissa inte tyckte man skulle bli då. Fast man tyckte, vad fan, jag har ju allt. Nej, men då var det väl tidigt inställt på just lagarbete. Alltså, så polis var väl det man tänkte på direkt. Det är väl där jag skulle vilja landa. Och det landade ju till slut i. Och det är ju just att man gör bra saker ihop med andra. Det här omklädningsrumstugget som finns i lagidrott, både hockey och fotboll och som man har försökt utöva i sin ungdom, så ser man ju samma mekanismer här liksom, att man vill göra bra saker ihop och man har olika, man är bra på olika saker, man kompletterar varandra, man möter olika saker tillsammans, glädje, sorg, spänning, rädsla, alla de här olika känslorna som man får. Ja, polisyrket är fantastiskt, men framförallt att man får liksom bidra till något gott i det här lagarbetet. Det är ju fantastiskt.
Men när var du färdig? Kom du ut som färdig?
Ja, nu var vi där med årtal igen. Det var någon gång på när jag gick i skolan, började 03 eller något.
05 då kanske?
Ja,
något sånt.
Ja, fan, det är mattegeni.
Men då, var, då fick du, jobbade du som ordningspolis? Eller vad, vad
ja, jag jobbade första delen som ingripande polis. Och sen körde jag efter det några år som kommenderingsansvarig här i Södertälje med idrotten. Det var jävligt smutt eftersom man är idrottsnörd då. Och sen nu kommunpolis då. På senaste tiden.
Den här är liksom... Det de flesta landar när de kommer ut är ju att de är ingripande poliser och sätter på sig uniformen. Ja. Hur var den då att komma ut?
Ja, det är fascinerande. Just att man själv skulle liksom säga åt någon annan vad den skulle göra. Liksom. Det är så här, är det jag som ska göra det? Min lilla jag liksom. Så här, ja, det var det ju liksom. Men också tillsammans. Så att, i samklang liksom. Alltså, det är ju liksom det som är våra möjligheter att... med böter och annat sånt här, det är ju också en samklang i det. Vad är det för läge, vem är jag möts? Förstår man att man har gjort fel eller inte? Eller fattar man att man har gjort fel? Ångrar man sig liksom? Är premissen uppfylld här? Eller är det här någon som behöver ha en konsekvens? Är det ett justerande samtal eller är det liksom en, någon form av rapportering eller annat? Alltså för att få en bra harmoni ute i verkstaden, alltså samhället. Så att, och vara en del av det är ju, ja, det är ju fascinerande. Och det är ju fortfarande, det kommer ju aldrig, även om man liksom kör nu kommunpolis och försöker göra bra saker, men det är samverkan med andra som är viktigt. Vi är ju en aktör i det här, liksom, men det är så många andra som ska jacka i och att vi gör saker ihop. Liksom, för att göra det bra. Men just det där liksom att grunden är ju radiobil, uniform, åka ut, man vet inte vad som händer, vi ska ut här i världen och göra bra saker liksom. Undrar vad vi möts av idag. Det är ju, det är the shit liksom. Men det är också det som man ser nu, vikten av, som jag tycker också nu när man följer det som sker och kollegor där ute, att de är ju, de blir lite det här moralens väktare också. Aha, alltså just den här, ja men att vuxenvärlden har ju klivit tillbaka lite grann. Det här som de här kapabla väktarna som sa åt, nej så där gör man inte, så där säger man inte.
Den andra morsan
typ. Så, ja, så det är nu är det många av kollegorna i brott som får vara den här, så, nu, så där säger man, gå härifrån nu, nu räcker det. Och, alltså det här ordningshållande, uppfostrande på ett helt annat sätt. För att vuxenvärlden, föräldrar är stressade, har inte möjligheterna, har inte fått den hjälpen, tar inte det ansvaret. Alltså där någonstans, polisen får kanske vara motorn väldigt mycket, men där får man kliva fram i den delen också. Och vara en vuxna i alla sammanhang. Yes. Där finns så många andra vuxna i olika roller som också kan kliva in. Men där handlar vi om att stärka de delarna så att fler vågar. Och det är väl en del som vi jobbar med här lokalt. Liksom, stärka det legala samhället. Alltså det övriga, det väldigt goda. Så man kan jämföra med i sportsammanhang så fokuserar man ibland på liksom, ja, det lilla buset där som står och skriker barnförbjudna saker och maskerar sig och drar bengaler och annat. Men om man tänker på alla som är på en fotbollsmatch så är det ju väldigt, alltså den stora majoriteten, när man säger supportrar så är det hela sammanhanget. Risksupportrar är ganska liten i sammanhanget. Och den kraften som finns i det goda där är ju liksom fascinerande. Och där fick jag ju själv när jag var där också se när man eldade bengaler för tredje gången och matchen blev uppskjuten och några fick gå därifrån som hade problem att andas och lite sånt här. Och när man, men nu, jag är ju här för fotboll liksom. Och så börjar man och se övriga liksom, det räcker nu. Och den kraften, hur liten den här lilla svarta massan då blev, fast man står där med liksom uppumpade biceps och allting liksom, det var ganska litet i sammanhanget där. För det här var vi den stora goda som ville liksom göra bra saker. Och har man då de konfliktreducerande principerna, kommunikation, kunskap, differentiering av de här, så är det ju liksom underlättande för de goda som är så väldigt viktigt. Att stärka de goda. Och så ser vi här ute också i samhället här i Södertälje. Att vi behöver stärka det goda. Och det är en roll som vi har och som vi märker för att andra ska kliva fram. Där måste ju vuxenvärlden och andra.
Men jag tänker bara alla de tränarna man har haft ofta. Jag har haft oerhört respekt för på olika nivåer liksom, för de tränarna man har haft när jag spelade i basket. Och det var ju verkligen en stark kraft. Man ville vara med i laget, man ville liksom, man ville spela också. Inte sitta på bänken. Nej. Nu bryter vi av för lite juridiksnack med Marie Wallin. Ja, välkommen igen Marie Wallin, rätt Rättnu.se.
Ja, men tack. kul att vara tillbaka.
Amen, härligt. Jag tycker det är kul att ha det här igen. I förra veckans avsnitt så pratade, eller man kan säga vi rundade av, vi har ju pratat om två HD-domar.
Mm.
Kom den 14 februari 2022.
2023.
Förlåt.
Nu ska jag vara den där juristen.
Ja, ah, det är bra. Mm. Nej, men, nej, men det är helt rätt. Ja. Du får vara juristen med mig, för jag är ju inte juristen. Det har ju många märkt. 2023, helt rätt. Och där vi pratade indicier.
Mm.
Och i ett mordfall, det vi kallade mordet på busshållplatsen.
Mm.
Och sen var det försök till mord.
Mm. Årsta torg.
Årsta torg. Mm. Och i det ena fallet, från fällande dom i hovrätten till... Nej, friande dom, förlåt.
Mm. I hovrätten. Som med mordet,
med mordet. Mm. Till livstid i HD.
Mm.
Och sen då lite tvärtom. Fällande dom i hovrätten och friande dom.
Mm. För de andra två, ja, med försök till mord. Ja.
Men vi ska inte prata mer om det. Och du som är nyfiken så finns ju målnummer, finns har vi skrivit på Facebook.
Mm. Ja, men det är ändå så här, man ibland... lyssna på något och sen så kanske man vill faktiskt läsa och mera fundera. Så att det är roligt. Och, för det har ju kommit lite respons också. Liksom att, och någon som bara, men det var ju mer detaljer och det var ju lite annat också på den där jackan. Och,
ja,
och det är ju lite det formatet som jag i alla fall tänker att vi ska ha här. Att det är så här, ska vara lite så här, åh vad intressant. Då kanske jag går in och läser en HD-dom.
Mm.
Som man kanske inte hade gjort annars. Så att, det är väl jättebra med den typen av... återkoppling, tycker jag.
Varför inte läsa din första HD-dom, du som lyssnar? Men idag kanske vi blir lite kortare instick om juridik, för att idag handlar det inte om högsta domstolen och inte heller om mord och mordförsök.
Det är någonting, men återigen till att det kanske också är roligt ibland eller intressant om det som inte blir rubriker och har att göra med mord, utan det här har att göra med ett rådjur som blir påkört.
Okay.
Och det kan man skratta åt kanske, men återigen att man liksom någonstans också tar saker och ting på allvar, liksom regler är regler och gör man på ett visst sätt och inte gör rätt och så, att det blir konsekvens, som vi är tillbaka igen och pratar lite konsekvens. Och sen att de här liksom reglerna kring om man liksom kör på djur och sånt, det finns ju även en anledning att man ska skydda vilt från lidande.
Just det,
men sen i sammanhanget just för den här personen som blir dömd, som vi ska prata om, så kanske den personen tycker att just det här sammanhanget, är det verkligen här man ska bli dömd?
Okay.
Så det är lite, jag kan också säga, när jag kör ganska mycket bil på vägar där det finns vilt och sånt, och skyldigheterna som man då har, som då blir väldigt tydliga i det här hovrättsfallet. Så att jag kan tycka för egen del också att ibland är det bra, både som privatperson också lite som den här domen från hovrätten säger, att man måste ha koll på reglerna i Sverige.
Det har vi ju inte i alla fall.
Och det bör man kanske inte alltid tänka, men jag behöver väl inte ha koll på alla regler, jag är inte jurist.
Så det går alltså inte att säga så här, men jag visste inte att man inte
nej,
fick
som
göra.
I alla fall i det här lite spännande.
Okej, låt höra, vad är det här? Varför har du fastnat för ett rådjurscase?
Nej, men det här är ju lite samma följer. Jag är ju juristnörd och står för det. Så att det finns ju liksom, jag är intresserad av bevakning av det som absolut händer med terror och sånt. Men även det här lite så här, en person som blir dömd.
Det är bra att du står för att du är nörd.
Fler nördar. Nej, men det här är en dom från Skåne. Hovrätten över Skåne och Blekinge, som då är förseelse mot jaktlagen. Så det är det som brottet är. Och det är penningböter. Så vi pratar ju liksom om de brotten, om man säger, som är minst allvarliga. Utifrån att man säger penningbotsbrott. Det finns ingen fängelse i straffskalan eller någonting. Men det är ändå någonstans att någon har brutit mot reglerna.
Vad har hänt?
Jo, men det är så här att det är en person som är ute och kör sin bil. Och han... märker att det blir en kollision med, som han uppfattar, ett mindre djur och stannar till, och sen ser han att det är ett rådjur vid sidan av vägen som han bedömer inte verkar vara skadat. Så att det är liksom utifrån omständigheterna i sig, det är ingenting oklart. Den här personen har varit ute och kört sin personbil, han liksom märker att han dunkar i något.
Kör han vidare sen?
Nej, han stannar till.
Ja, han stannar till. Ja.
I anslutning till platsen. Kontrollerar om det verkar vara något blod eller någonting. Alltså att det här rådjuret verkar vara skadat. Tycker inte att det finns något på brottsplatsen, om man skulle säga så.
Mm.
Kollar också upp rådjuret och tycker att det står där och verkar inte må dåligt.
Okay.
Mm. Och i hans värld, där han är med sina regler, då är det när han tog körkort. Då var det att det var bara om ett vilt som man har kört på var skadat eller hade dött som man behövde rapportera till polismyndigheten.
Okay.
Det trodde han fortfarande gällde. Mm. Så han kontrollerar utifrån vad han tycker då, det han bör göra. Det är ingen skada på djuret, gör sig vidare. Och då måste man någonstans i det här då, objektivt titta på. Han har kört på ett rådjur, men det har inte fått en skada. Men det som är då enligt lag, det är att det finns då en jaktförordning. Och då så säger man att om ett rådjur varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, är fordonets förare skyldigt att snarast underrätta polismyndigheten.
Vet att jag har gjort precis samma sak?
Ja.
Jag köpte på ett rådjur, gick ut, det låg ner och sen när jag kom runt bilen så bara reses upp och kutade in i skogen.
Ja, och inget blod eller något?
Nej.
Nej. Och då ska inte jag ställa följdfrågan vad du
gjorde. Nej, jag gjorde ingenting.
Nej?
Jag körde vidare. Det här var ju länge sedan när jag bodde i min kåk, så jag kanske var så när jag tog körkort.
Men han...
Typ samma
grej. Vad intressant. Ja, det, ja. Och då är det här att det står ju ingenting där om att om ett rådjur varit inblandat i en sammanstötning och blir skadat.
Nej, bara en sammanstötning.
Jaktförordningen säger sammanstötning rådjur snarast rapporterar till polismyndighet. Och det här snarast, det är sånt här juridiskt begrepp.
Ja, när är det då?
Men då är det så här, det är ju inte som i det här fallet 3 dagar efter.
Okej, så han anmäler det här 3 dagar efter?
Mm, men det är inte för att det är av det här skälet, utan det är försäkringsbolaget. För det är liksom fortsättningen på historien här. Ah. Att han är i sin tro. När jag tog körkort så behövdes inte någonting om inte djuret var skadat eller dött. Så han, utifrån sin del i det hela, kontrollerar det han tycker att han ska kontrollera, kör vidare. Kommer hem, parkerar bilen. Dagen efter använder hans fru bilen och då är det liksom instrumentpanelen som lyser. Och då upptäcker de att det är någonting med bilen och sätter då det samband med det kanske var det där med rådjuret. Anmäler till sitt försäkringsbolag som säger, men det där måste du ju anmäla till polismyndigheten.
Snarast.
Och gör ju det då 3 dagar efter. Och det är då han kliver rakt in i att, nej men vänta, då blir det delgiven brott här. För att du gjorde ju det här den här dagen.
Då polisen skriver en anmälan också.
Jo, men det är ju det här med brott är brott.
Du är juristen och jag är känslomänniskan.
Och du är polisen som har rapporteringsskyldighet.
Inte längre.
Tänk brott. Nej, men och då kan man ju tycka... Alltså, det är därför
men det
jag
kan
tycker
ju också
att,
ett brott man kan ge rapporteftergift för.
Ja, men i det här fallet så blev det väl lite krystat när det kommer liksom in klara bevis 3 dagar efter.
Eller
att man
vänta,
liksom,
det ska väl vara...
Jaktlagen vet jag inte, för den känns ju ganska, alltså utifrån helhets med ordningsbeteende.
Nej, just det, man kan nog inte ge rapport efter, det ska väl vara i nära, alltså, direkt. Och ångerfull och lite sån
saker.
Ja,
jag tänker också att det är, för här blir det ju någonstans en rapport genom att han anmäler till försäkringsbolaget som ju uppmärksammar polisen på.
Just det. Så att, vi får ta rapporteftergift en annan gång.
Ja, för det hänger ju väldigt mycket ihop med påföljdseftergift om man pratar domstol. Så att det, vi kan hitta en juridik i det som hänger ihop.
Det är, och för er som inte kan det så kan, jag ska bara förklara rapporteftergift kort då. Att en polisman kan ju, han behöver inte alltid ge folk böter. Till exempel stoppar någon som inte har bälte, så kan man säga så här, okej, för den här gången tänkte för. Jag ger dig rapporteftergift vid det här tillfället, men när jag stoppar dig nästa gång, vilket aldrig kommer hända,
då
jäklar skriver jag. Men, så det kan ju en polisman göra. Sen, det var lite spontant, jag tänkte om det skulle gå i alla fall, men det kanske inte. Det är en annan fråga. Sorry.
Nej, men det var jättebra med, för det är just de här tankarna kring att man kanske tänker, men det där är väl ingenting att hålla på och jaga efter.
Nej.
Så.
Jag tror många som lyssnar tänker
så. Ja, och det var därför jag tyckte att det här fallet är lite intressant utifrån bara helheten kring att den här människan, kan man tycka, han gör ju det som han tycker krävs. Mm. Men så måste man så här, se vad är det som gäller och vilka skyldigheter lägger man på den här enskilda personen. Mm. Och då säger man så här, rent objektivt, han har kört på ett rådjur. Och då är det här jaktförordningen. Har man varit inblandad med ett rådjur i en sammanstötning så ska man snarast underrätta polismyndigheten. Har människan gjort det snarast? Nej. Mm. För han väntade 3 dagar. Och då står det liksom i jaktlagen att den som med uppsåt eller grov oaksamhet underlåter att fullgöra den här anmälningsskyldigheten ska dömas till böter. Mm. Och då får man se så här, ja, han har ju underlåtit att fullgöra den här anmälningsplikten. För han dröjde 3 dagar. Det är inte snarast.
Nej, men det är ju kanske inte uppsåtligt.
Nej,
eller?
Men grovt oaktsamt.
Men grovt oaktsamt.
För det man menar är att han har skyldighet att ha koll på reglerna. Mm. Och då är det så här, det var en lagändring 1 januari 2010. Oh. Och då sa man att det behöver inte vara någon skada. Och hans invändning är, när jag tog körkort så vet jag att det inte krävde skada, alltså det krävde skada eller död.
Men jag är så gammal så mord var inte ens olagligt på den tiden.
Nej, men det funkar inte så. Man pratar om det här med att man liksom har en villfarelse kring rättsreglerna. Mm. Och det är ju ingenting du kommer undan med. Mm. Det är svårt om man säger om det är uppsåtliga brott. Men här har vi den här ventilen, om man säger så, med att det står även att det är grov oaktsamhet som räcker. Mm. Och då menar tingsrätten och hovrätten att ja, du kliver in här i en grov oaktsamhet för du ska ha koll på vad som gäller. Mm. Så med det sagt, han kör på ett rådjur, det händer ingenting med rådjuret. Så det är ju på det sättet en historia som man kan prata om utan att det blir jobbigt. För det är inget djur som man brukar ha i filmer. Det var inget djur som kom till skada. Men däremot en bilförare då, som man kan tycka, han försökte väl.
Mm.
Men då är det väl tillbaka så här, man kan lära sig något på det här då. Om man själv, i din situation där med rådjuret, att då är det inte, handlar det inte om att rådjuret skuttar iväg.
Mm.
Utan du måste ändå snarast anmäla. Så det blev ju penningböter för...
Han blev dömd. Stort tack! MV kallar jag dig nu.
Ja, det får du göra.
Det är vår nya... med det på slutet. Stort tack, idag har vi lärt oss, kör det på något vilt, det gäller givetvis inte bara rådjur.
Nej, då är det snarast underrätta snarast polismyndigheten oavsett om djuret är skadat eller inte.
Då, tack och bock för den infon. Men Södertälje då, som polisdistrikt när du kom ut då, vad fick du jobba med som liksom ny ingripande polis?
Du sa det lite grann där. Fan, avbryter jag dig? Fan vad du snackar. Du får säga till.
Jag vill att mina gäster ska snacka.
Nej, men du sa ju det. Någonting som var väl bra här i Södertälje var det här... Du sa polisdistrikt. Mm. Det hette ju det förut. Mm. PMD. PMD 8 var ju vi, polismästardistrikt. Vi låg ju längst ut. Och det innebär ju... Även idag jobbar vi i regionerna gemensamma utsättningar och sånt. Så det är svinbra att vi kan jobba tillsammans. Och att det är gemensam kraft internt, alltså som polisen. Men som PMD 8 så låg vi liksom... Längst, det nästa utanför oss, det är ju liksom Nyköping, Eskilstuna. Som var Sörmland då.
Mm.
Så det var inte... Så att vi låg ju ganska långt ut. Vilket innebar att det gick inte jättesnabbt kanske alla gånger för oss att få... Du, nu skulle behöva lite hjälp. Vi har lite underläge här. Ja, vi kommer. Vi åker från City. Liksom, okay, framkörningstid. Och det kanske inte är som i City. Så man kanske har... Det rasslar en bil från alla håll. När man, men... Det som man då kanske hade med sig och fick en styrka i, det var att lära sig hantera situationer i alla former.
Mm.
Och kunna deeskalera saker och ting. Att med små medel kunna hantera saker som skulle kunna blivit väldigt stora. Alltså just med kroppsspråk, rösten, agera och inte hantera situationer... själva i väldigt hög grad. Och där krävdes det att man liksom kunde kliva in och använda kropp och röst och hela den här delen i väldigt stor del. Som vi också sen har känt att det här har vi med oss när vi jobbar i större sammanhang. SPT och annat. Liksom, att kunna ha den här tryggheten. Särskilt
polistaktik.
Ja, precis. Att kunna liksom ha förmågan att... Liksom, deeskalera och använda kroppen och prata innan och sen sitt signalvärde liksom att agera hårt ibland också såklart, men då ska det ju vara fog för det och då vet ju de som man agerar mot också varför man gör det, men just att kunna hantera de här ganska heta situationer där man egentligen är i någon form av underläge, men att kunna liksom vända det till att det lugnar ner sig och agera sen här in, för att liksom man vet att det kommer inte rassla in 10 bilar här förrän om ett bra tag. Det är klart att det kunde vara lite... det var ju spänning också såklart. Hur fan grejer vi det här? Liksom? Hur kommer det att gå? Liksom?
Har du någon minne? Har du någon sån?
Det finns väl några sådana där som man känner att här har varit det svettigt. Vi lyckades typ liksom... Men någon form av skådespeleri nästan. Liksom, men får det att verka som det här har vi kontroll på. Nu är det bäst att ni backar för... annars. Mm. Fast, och annars kan man ju aldrig säga. Men att man liksom agerar på ett sånt sätt att okay, man kanske får frysa situationen eller liksom tills liksom man får lite mer eller får höra i örat att vi kommer eller någonting sånt där.
Men det är intressant det du säger med lite skådespeleri. Mm. För jag har alltid hävdat att om man är ganska duktig på det så kan man också bli en väldigt duktig polis. För att ibland måste man ju till och med kanske spela lite alltså arg eller irriterad. Ja. För att fast det är ett rutinärende och man måste förtydliga att det du har gjort är fel. Ja. Och måste vara väldigt kanske allvarlig i sin ton och så här, fast du har gjort det här 100 gånger. Mm. Ibland måste som du säger låtsas som att så här, allt är under kontroll. Ja. Men det känns så här, hoppas bilarna kommer nu.
Exakt.
Ja. Ja. Och det ligger någonting i det att liksom verkligen forma sig in i situationens kärna och så vad behöver jag, hur behöver jag agera nu?
För där är ju någonting och det var vi när, ja nu är det lite hett igen då, men det var ju hett förut också och vi fick ju bra fällande domar och så. Men det var ju ofta situationer där liksom någon form av tuppfäkteri och ofta vet man ju att vi har ju det vi har och vi är väl de som vi är de i slutändan som bestämmer och det ska vi liksom vara trygga i och vi behöver liksom inte överbevisa, men sen samtidigt så är det ju från den andra sidan så vill man ju liksom det är testande hela tiden som man kommer ihåg då, liksom med vad gränsen går, vad är den här gränsen liksom, och där var det mycket att vi hade samma nivå liksom, man ska agera och bete sig oavsett liksom vilken konstapel som kommer och, men det var ju ett testande från andra liksom, var går gränsen, när kommer jag bli avlägsen, när kommer jag bli, alltså vad kan jag säga, vad kan jag agera liksom, och där är ju liksom en, det är ett spel hela till viss del emellan de där rollerna, men det ska ju vara jäkligt väldigt tydligt vad gränsen går och att den är gemensam från hur man beter sig och agerar. För det finns ju... Nu vill du avbryta mig. Nu är det jag som pratar.
Nu vill jag avbryta. Jag tänker på det du säger såklart. Och jag tänker på det här det smädandet av liksom poliser som inte riktigt... Jag såg när, i alla fall när jag började, det kom mycket mer på slutet att man var... mycket mopsigare och också testade de här gränserna som du säger. Men jag tycker när man ser olika klipp och så, här, så ser man att det finns nog inte ett tydligt nationell nivå.
Nej, men det är ju svårt att få.
Men sen är det också, man är ung, man är äldre, man är i vilken situation är vi, vilka står bakom. För det ser vi inte när vi ser de här korta klippen. Liksom. Men det
är ju det, många är ju, alltså, man blir, det är ju då, man blir väldigt kränkt av väldigt många olika saker. Men de som blir korrigerade blir också kränkta av att liksom, här kommer polisen och säger till mig men det är tuffa jag liksom och bla bla, fan. Alltså, de blir kränkta på något sätt liksom. Så att, i det att bli trättavisad och någon form och där blir någon, så här, någon form av maktkamp och där gäller att man själv att vi är trygga i vår roll liksom, och som vet någonstans utifrån det vi gör vad gränsen går, där har vi ju fått lite hjälp som jag kan tycka av kroppskamerorna nu.
Just
som visar en helhet i ett ingripande också, som visar på vad det är vi möts av tidigare. Mm. De tycker jag också har hjälpt i att man aktar sig för att bete sig på det sättet som man kunde göra förut kanske i vissa delar.
Okej, okay, så det har i sig det eskalerat lite grann?
Ja, det skulle jag säga. För det är liksom hur man var och agera... mot kollegor.
Ja, man har ofta fått frågor så, men har du sett det här klippet, den här polisen våldar ju för mycket. Jag kan inte uttala mig för jag vet inte vad som har hänt innan och det där vill inte jag säga någonting om, för jag har varit med om så sjuka grejer så att folk tror inte ens på att det är sant.
Men det där är ju jätteintressant att du säger, för det har vi när vi pratar med skolelever nu till exempel just med det här, och det är det som är så bra med våra kameror, att de visar ett helt skeende liksom, från att det händer. Ofta det som liksom läggs ut är ju en del av det som händer, ofta är liksom, det slutar när man okej, där klev du över gränsen. Nu åker du härifrån liksom. Och vill man då inte liksom finna sig i det, men då blir det ju fysiskt. För vi har tagit ett beslut, nu har du betett det så pass och nu ska du härifrån. Ofta är det ju den våldsamma delen som hamnar och som man filmar. Det här att man har liksom hela vägen dit och bara nu,
10 minuter snabbt
liksom. Snut, bla bla, och allt vad man okvänningsord som har varit och fortfarande är, men skulle jag säga blivit mindre utifrån att vi har de här möjligheterna, för vi fick ju det ganska tidigt här som projekt utsatt område i Södertälje och vi kunde se en skillnad efter det, för en bra grej om man säger det vi har i bälten, men det var väldigt bra för att man då backar man för att säga vad som helst då. Så att...
För det är ju ofta så tycker jag, när man kommer till det här fysiska, även om man då har gått på det här, det som kallas för självskydd eller fysiska tekniker som det kallas idag, så ser det sällan ut som en yoga liksom, alltså något så här mjukt och fint och sen är det löst, utan det blir ju hackigt och det,
det är ingen Matrix direkt som bara,
nej, det är sällan vackert på film liksom, nej, det blir, och man ska inte få ner någon och det är, ja.
Nej, och det vill man ju undvika så långt det går, men ibland behövs det och då måste vi agera och då liksom är det ju, men som sagt, ofta det som fastnar på bilden är ju liksom just det våldsamma och liksom, titta här vad som händer, ja, men då vet man inte vad som hänt innan och allting som har gjort och det som man har pratat och det som har sagts då gentemot polisen. Men det, så den tycker jag att också rättssäkerheten med våra kameror, att det visar hela ingripandet som visar på att vi är rätt och riktigt och beter oss respektfullt och behöver vara taktfasta och bestämda när det så krävs, som det visar hela biten. Men som sagt, den här mobilen, det har ju fått leva med bra länge. Men det är inte
att man blir filmad hela tiden?
Ja, hela tiden. Så
Hur uppfattade du det då? För du var väl med när man inte filmade till när man började filma. Ja. För man kommer upp och filmar. Ja. Liksom, så här, hur var det när man ska ju liksom göra ett jobb? Så där? Hur kändes det?
Ja, men det kan man ju gå till var och en. Liksom. Om du säger att du sitter på ett skrivbord och knappar på tangenterna och så kommer någon bakifrån och liksom bara, ja, här ser vi nu hur han knappar på tangenterna. Är det bra att knappa på tangenterna? Tycker du det är roligt eller? Va? Har du inga annan? Och så börjar... Alltså det är klart att... Det är ju speciellt, men man vänjer sig och så länge man är trygg på att det jag gör är rätt och riktigt, och man är trygg med det, så är det en underlättande del. Men det är klart att det är besvärande att få allt du gör liksom granskas och filmas, men man måste nog förlika sig lite med den tanken också att man blir granskad, och vi ska ju bli granskade som den myndighet vi är, att vi gör rätt, vi har ju ett ansvar liksom, gör rätt och riktigt, och vi blir ju testade hela tiden, och det kommer väl lite med jobbet så.
Men du såg att du blev filmad när du stoppade den, hade han någon sån GoPro-hjälm?
Nej, jag såg kameran, men jag hade ingen aning om att det filmades, det hade jag inte en tanke på. Så det hörde jag dagen efter, någon som ringde, jag såg det här, jag fattar inte vad man pratar om.
Men får man att du sa i filmen, även om du filmar, eller du säger inte du någonting att du ser hans kamera för mig, men när du kanske, jag kanske...
Jo, med kameran, jo, men den såg jag.
Kameran,
ja, men jag hade ingen aning om att han filmade när jag
fattar.
Sen fattade jag att han, ja, det var väl något som skulle upp när man åker och stylar på bågen liksom. Men
var de uppe på bakan eller vad gjorde de? De var uppe på bakhyllan, men de vinglade runt lite.
Ja, vi såg dem komma i en bra fart från sidan. Vi var ju passing through liksom.
Ja,
så.
Jag fattar.
Så det kände jag att det där kan gå illa.
Alltså trafikolycka med MC har jag varit på. Det är inte
nej,
kul.
Och det var väl det kanske vi ville undvika där med unga människor.
Han verkar ju ta det rätt.
Ja, okay, och förhoppningsvis så landade det bra. Och man såg, okej, okay, jag får... har ett ansvar både för mig själv, andra trafikanter och den som sitter bak på. Jag är ung och har ett liv framför mig som kan vara bra. Slippa sitta i rullstol och att man drabbar in annat. Så jag hoppas informationen om möjligheten landade bra där.
Du berättade där att när man kommer ut, man möter både mörkt och så. Och det är ju oundvikligt egentligen att jobba som polis och inte märka, och inte liksom gå in i, kan man säga, samhällets skuggsida. Det är många som 9-to-5 jobbar aldrig för att se eller uppleva och sådär, och det är ju unikt kan man säga för det här yrket. Hur var det för dig då att komma in och se den här ganska mörka sidan där ja, där man lätt kanske har hört i podden folk som har blivit känt själva, att de blivit lite cyniska och sådär. Hur har du
reagerat? Men det är ju... Det är klart det är, och det som vi får ju se mycket skit liksom. Så är det ju, men där är ju också att man är öppen med det och kan prata om det, och det tycker jag vi har varit här lokalt liksom, att kanske folk med mycket rutin har inte dragit sig för att i den här debriefingen runt kaffebordet som man har, light debriefingen liksom, är väldigt viktigt att man kan öppna upp och gråta liksom, om det man såg och var med om liksom, sånt här, och dela med sig, och det tycker jag är jäkligt bra liksom, att att man kan bjuda på det av sig själv, att man inte håller in någonting och lägger massa skit i ryggsäcken som ligger där och skaver liksom, utan att man kan få ut allt. För det var ju omänskligt, som du säger, att vara med i någon trafikolycka och ungar som bara, ja, nästa dag ska vi på matchen ikväll. Alltså det är klart att det berör, men det måste man ju prata om. Det, på tal om snutsnack, så är det en väldigt helande del att man är flera som delar på det och kan prata om det direkt. Också att man inte har någon prestige liksom, att vara någon jävla tuffing liksom, utan att man kan bli berörd och bör bli berörd av sådana saker. Det vore konstigt annars.
Ja, faktiskt. Men det är också, tycker jag, väldigt fascinerande och intressant rent psykologiskt hur berörd man blir av saker som man kanske inte tror i vissa fall. Mm. Och i vissa fall kanske man blir mindre berörd av det man trodde skulle beröra en mer. Vad har du varit med om som har berört dig, som kanske har nuddat in lite mer på?
Ja, men det är det som är så fascinerande. För när man är ute och jobbar så blir man ju operativ och gör det man ska. Sen kanske grejer kommer senare liksom, och det får man ju vara vaken på sig själv också. Men det där är liksom det man har sett med död och annat skit så som man har ju fått göra. Men så är det faktiskt en grej som har fastnat som inte alls är på det sättet. Men så man kan bli liksom så här skrapig på rösten, darrig på rösten ändå. Och det är ingen jättegrej som var så. Utan jag kommer ihåg det att vi blev kallade till ett radhus. Och det var väl vardag, klockan var... Ja, det var på natten. Och möts där av familj, det är stökigt där inne. Och ja, det var väl extra mamma eller extra pappa som bodde där på adressen. Och någon hade tutat i sig lite för mycket. Allmänt halvstökigt, radion var igång och så här. Det här var ju så där. Och det var ju några äldre barn och så där. Och sen kom det... Efter ett tag där vi borde sortera och ingen verkar alla okej, ingen som är slagen i alla fall.
Vad var anledningen till att det åkte
in? Ja, men det var stök. Folk hade ringt in att det var liksom någon form av stök på adressen liksom. Vi fick åka dit. Men kunde sortera att liksom, men ingen har blivit slagen. Det verkar bara vara allmänt stökigt här och obra. Och det var väl de förberedande med att ta kontakt med SOS och lite sånt här. Och att man kunde sortera, har det hänt någonting? Ja, men det var stökigt. Inget speciellt här. Tyvärr finns ju flera sådana situationer. Men då kommer fram en flicka i eftertag där 11 bast kanske, något sånt. Och bara säger hej, ursäkta, helt klar liksom, typ från sitt rum som man hade suttit.
Är du i uniform då?
Jag är uniform. Och kommer fram till mig så här, ja, ursäkta. Ja, det var jag som ringde. Så bara, jaha, hej, ja, vad är det? Ja, det förstår. Jag har ju matteprov imorgon och det är ju lite svårt att sova här. För. Och man bara kände sig bara... Alltså hjärtat bara... Pling, alltså, och man ville bara... Ja, men skit i det här, kom med mig, du får sova här. Jag kör dig till plugget, du klart du ska få matteprovet imorgon. Det tror jag. Ja, men den miljön liksom. Och hon var så i det här kaoset, så klar och tydlig liksom, och... ändå inställd på det här matteprovet, men att ja, det var ju stökigt och det var ju allt annat en bra miljö för ett barn, och vi tog det och skrev med SOS och sånt, men just att hon då ändå stark var fullt inställd på det här matteprovet ska jag göra, men från den miljön, föräldrar som hade problem med spriten, det var ju stereo och allting, ändå som med och ville göra bra saker, och förhoppningsvis har det gått bra för den här tjejen utifrån att hon var så inställd. Och
var det kontrasten?
Ja, men det var ju bara så här,
att hon var lite mer crisp och där allting var kaos liksom.
Ja, men det var bara kaos, och när hon kom fram där och bara var den här som någon form av ängel kom fram där. Jag var, hej, jag skulle bara vilja... Allt hon ville var liksom få lugn och ro för sitt matteprov. Hon var så inställd på skolan och behövde bo i den där miljön och vara med om det där.
Och har ringt till polisen
om det? Om det, att det här är inte bra. Och det var ju inte bra liksom. För att det var ju stökigt och bråkigt, även om det inte hade varit någon misshandelsdelar eller någonting som vi kunde se. Men just situationen där, det är bara... ett barn ska... Du ska bara kunna fokusera på bra saker. Du ska inte behöva ha en sån här miljö. Och då tänker man så. Det är långt ifrån det värsta man kanske har sett. Eller något annat. Men ändå visar ju på små saker som kan bli problem för någon som har liksom... Barn ska inte behöva... Barn ska ha det bra liksom. De ska ha bra förutsättningar. Det ska vara lika. Och det är saker som samhället måste jobba med och ge rätt förutsättningar. Men just det, den här miljön, alltså det var någonting, men den sitter kvar. Och det är ingen så här jättegrej. Men det...
Nej, men det är ju det för henne såklart, och det är väl det som man kanske du observerade då. Men det är det här som jag tycker är så spännande, liksom att så många minnen och så många ingripande som du har gjort nu, det är 20 år i stort sett.
Det är märkligt när man bara är 35.
Ja, det är konstigt. Du var ung, som 10 år. Nej, men 15. Ja. Nej, men det är det som jag tycker är så häftigt. För jag menar, man, och det är också oundvikligt som polis att undvika ond, bråd, död och... Mm. Och avlidna och sådär. Men ändå så kanske en flicka på 11 år som sitter kvar starkt i ens minnesbild. Och vad hände i ditt liv just då när du, det kanske inte du kommer ihåg nu, men det kanske har varit något som påverkade dig, att du noterade just den här tjejen just vid den veckan i ditt liv. För du har kanske haft något liknande jobb någon gång med något barn som inte har varit i en miljö. Men just den här tjejen sitter tydligen starkast kvar av någon anledning.
Ja, jag börjar fundera på det, för det som man tänker på, man fick ju själv, barnen är ju de stora, men om de var i samma ålder, men jag tror inte de var riktigt i samma ålder heller. Nej. Och det var ju en grej när man själv fick barn, alltså det påverkar, man ser ju i sammanhanget än mer liksom, det man är ute och upplever liksom, just att man har då ett livslångt ansvar för det egna liksom, det är ju fler som har ett livslångt ansvar, men om man inte tar det på alla sätt, hur ser det ut och vad händer med barnen och lite sånt där. Mm. Jag tror inte det var i samma ålder heller. Ja, men på något sätt så, den sitter kvar. Just den händelsen liksom som... Och ser väl inte den som ett problem så som man behöver liksom. Den berörde mig. Och den finns fortfarande kvar liksom.
Är det här en plats som du ibland passerar och kan få upp en minnesbild? Eller är det...
Jag vet ju området och hur det såg ut. Jag har inte exakt adress och så längre, men på ett ungefär.
För jag tänker, ibland åker man förbi ställen när man har gjort ett jobb och så får man upp det jobbet liksom.
Ja, det händer ju titt som tätt när man åker härifrån. Men det är mer vanliga jobb. Jag vet inte varför den här landade så pass... Bra, men ja, intressant.
Man kan ju inte vara här i Södertälje utan att nämna då Södertälje-nätverket har man ju läst om i press och media och sådär, och man har ju talat om det, och det har ju skjutits mot, det var väl kanske gamla polisstationen då, va? Och hur är det med era nätverk och den kriminella världen liksom, för det har ju nationellt så var ju det på kartan ganska mycket. Så där är dagens snutsnack slut. Om du är Patreon så har du givetvis det kompletta avsnittet på patreon.com/snutsnack. Om du är lite nyfiken kring Affes tankar kring Södertälje och lite vidare hur man jobbar där. Annars, ha en fantastiskt bra vecka. Kommer givetvis ett nytt avsnitt i nästa. Så ta hand om dig till dess. Hej så länge.